Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Välkomna till podden Alla talar skånska. Och jag har en gäst med mig.
Hallå!
Hallå, Henrik Jonsson.
Mm.
Hur mår du?
Jag mår alldeles utmärkt. Det ska bli väldigt spännande att prata om skånska och om oss skåningar. Mm. Framförallt med dig.
Ja, tack detsamma. Det är jätteroligt att du är gäst. Det tycker jag är fantastiskt. Vi börjar lite med skånska ord, tycker jag.
Ja, jättegärna. Berätta vad du har bett mig om, så låter det som att jag har förberett mig.
Jag bad dig titta på ett eller flera skånska ord som du tyckte om eller inte tyckte om. Och gärna någon historia kring det.
Ja, det som jag gillar med de skånska orden är ju oftast att de har det gemensamt. Att man som skåning aldrig ska låta sig imponeras. Man ska gärna kunna plocka ner någon väldigt fort och väldigt enkelt. Man ska inte tro att man är något, även om vi har väl det gemensamt vid skåning att vi anser oss vara någon form av härskarfolk. Att vara liksom avadoda. Men dels är det ju den fantastiska berättelsen om på, som förs vidare om fotbollsmatchen på Olympia i Helsingborg. När bortalaget leder och en bortasupporter ropar heja heja. När en skåning vänder sig till honom och gå på match i sån rockarjävel. Att man försöker plocka ner någon till varje pris. Det har ingenting med idrott att göra. Men mitt absoluta favorituttryck när någon är, när man ska ge sig på någon, är ju ålahy.
Alltså jag älskar den. Vad kommer det från?
Nej, inte annat än att det är liksom den avhuggna delen av någonting som man äter. Det är liksom renset. Vi gillar ju att äta ål på våra skånska gillen. Som jag aldrig varit på någonting. Men ålahy är bra. Men ett annat ord som jag gillar är ju kass. Man är kass.
Kass.
Och det vet jag var så fint för att jag kommer inte ihåg var hon kom ifrån. Men det var en tjejkompis som berättade väldigt upprivet när hon fick höra det första gången. När hon gjort slut med sin kille. Och det var ju på den tiden när det liksom alla sa på samma sätt. Jag upplever inte att vi längre har en framtid. Vi kan fortfarande vara vänner, men kärleken som älskar den finns, den dör, och jag kommer alltid älska dig och du ska alltid vara min vän, och det är inte fel på dig, det är fel på mig, och jag måste vara fri och bla 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 bla. Jättelånga förklaringen. Mm. Var på killen svara kass.
Alltså jag
kass.
Alltså jag älskar det skånska språket. Jag vill nästan säga att det är ett eget språk.
Ja, då har vi ju i alla fall en egen melodi, de som kan sjunga. Jag vet, Nisse Hellberg och Wilmer X hävdar ju att skånskan, att sjunga på den är som att sjunga på amerikanska. Att den har något svängigt i sig. Alltså med Peps och med Timbuktu och då Nisse Hellberg, Daniel Lander. Att det blir en egen melodi i det. Det intressanta är ju att vi som uppväxte i Skåne på den tiden inte fanns så många tv-kanaler. Vi hade ju danska tv-kanaler och lärde, i alla fall jag lärde mig danska därifrån. Dels för att man kunde läsa texten på filmerna och dels för att man hörde dem prata danska och har ju trott i många år att danska har enklare att förstå skånskan. Men de förstår ju rikssvenskan för det är den som de har lärt sig. Så att skånskan har ju för danskan inget gemensamt. Även om vi kanske har några ord likadant.
Men man känner sig nästan lite förlämpad, förrättad. För när jag kommer över till Danmark och pratar, jag som kan prata rikssvenska någorlunda, så väljer jag att prata skånska. Mm. Och då byter de ganska snabbt till engelska.
Och
då känner jag mig så här, alltså jag känner mig att jag är en förlämpning.
Ja, jag är ju med er.
Va? Ja. Jag är ju liksom, jag kan all kultur, jag har sett på tv, barnprogram på danska, det är vi.
Ja.
Och så liksom förstår de stockholmare bättre.
Ja, jag tror ju att skåningars stora kärlek till Danmark, den är ju inte riktigt besvarad av danskarna. De tycker ju att vi är pack. Och på den tiden jag bodde i Lund, i stan där uppvuxen, så kunde man ju åka den här bussen 999 för en krona in till Danmark. Och det var mycket enklare att få tag i öl och sprit och vi betedde oss därefter, så att vi har ju gett oss själva ett oerhört dåligt rykte där jag är en del av då. För er från Helsingborg var det ju, är man ju över på en kvart.
Alltså vi var ju verkligen en del av det.
Mm.
Alltså Kronobergs slott som vi då kände för Hamlet tror alla.
Ja.
Nej, det är det inte. Den är känd för att svenska ungdomar i flock, vi pratar 300 stycken kanske, som satt och drack billig liksom, ja, elefantöl och man fick ju handla där.
Ja, och så äckligt med den ölen också. Så besk, ja, och stark.
Riktigt äckligt, det var ju liksom ingen fin smakeri direkt. De var de svenska packet, svenska kossorna, svenska som bara kom det liksom i flockar. Det var ju traumatiskt för de stackars hälsingarsborna.
Ja, och då i fotbollssammanhang, framförallt så har ju hejaklackar, motståndare skrikit förena Skåne med Danmark. Och det har ju, tror jag, inte skåningarna någonting emot. Det är nog danskarna som inte vill förena sig.
Nej,
de vill absolut inte ha med oss att göra. Och jag tänker på ett sånt ord som heter lide. Alltså som ett förstärkande ord, framförallt då till gött, som är också ett favoritord. Allting som man gillar kan bara vara gött. Och är det riktigt bra, då är det lide gött. Jag vet min pappa, som jag har ärvt av att märka ord på folk, vilket är ganska så roligt men ganska oskönt personlighetsdrag i allmänhet, hävdar att lide betyder lite, men det gör det ju inte på samma sätt som sjukt och grymt är någonting som är bra. Sjukt bra på att sjunga eller grymt trevlig, så tror jag lide betyder mycket. Men det hade jag för mig länge att det var danskt, men jag har aldrig hört någon dansk säga det. Ja, det där med att bli förstådd är ju intressant, för då kommer det förnuftiga visdomsuttrycket. Om man inte kan säga vad man menar, tvingas man mena det man säger.
Precis.
Därför är det viktigt att kunna prata språk om man nu har någonting som man vill uttrycka. Det kanske är så med skånskan också. Det är lätt hänt att man låter lite bonny. Det är alltid intressant att se hur de kastar röster i tecknade filmer som ska dubbas. Att det är alltid någon tjock som är skåning. Och gärna äger någonting. Och göteborgarna är ofta också tjocka, men de är ofta roliga. Och norrlänningarna lite tröga. Att det handlar ju om att cementera någon slags fördomar för att man snabbt ska fatta. Och är det någon som ska låta lite blåser, ofta västgötska eller östgötska. Det finns ju ingen första älskare vad jag vet i något drama när man pratar bred skånska, om det inte är på Stadsteatern i Landskrona.
Ja. Nej, men alltså, är det inte så, för det pratade jag med någon också om, att man får ett väldigt starkt, stort förtroende av skåningar.
Ja, det är möjligt att det finns något tryggt i det. Alltså någon, var kommer det ifrån? Är det Edvard Persson, brukar man hånas för vad det gäller skåningar, men det är möjligt att det finns något liksom jordnära i det. Att man får någon slags uppfattning om att vi vet vad vi gör, vet vad vi pratar om. Sen är det väldigt svårt också när man pratar skånska själv att fånga upp de dåliga grejerna. För då tycker man folk är idioter, säger de bra grejer om vår dialekt. Då tycker vi att det är klokt. Det är som en recension. Bra recension. Vilket betyder att de tyckte det jag hade gjort var bra. I annat fall, fan vilken idiot. Även om de har rätt. Det man gjorde kanske inte var så bra. Jag gick på folkhögskola i Eslöv efter gymnasiet för att jag hade ganska så dåliga betyg. Och där fick jag bästa möjliga betyg. Det låter fint, men man kunde bara få 1, 2, 3 eller 4. Jag fick 4 och då fanns det en liten kvot man kunde söka in på till juristlinjen i Lund. Och man skulle få besked sent och i väntan på detta så sökte jag ett jobb på TV-sporten i Stockholm som receptionist. Min stora syster jobbade där, hade sett interntidningen att de sökte en receptionist. Och på samma dygn, väldigt sent, så fick jag besked om att jag kom in på juristlinjen och fick jobbet. Så då valde jag att börja jobba istället, för det lät för bra att det gick att i min värld då flytta till månen Mars, det vill säga TV. Och i synnerhet TV-sporten som var liksom epicentrum av hela min uppväxt. Från det att man var liten, att fick se på Sena Sportspegeln som gick på torsdagar och som var en halvtimme långt och på söndagar. Men om jag hade borstat tänderna och hade pyjamas så fick jag se det Sena. Att det var så fantastiskt. Så då var jag där. Då valde jag att flytta till Stockholm igen. Jag hade bott en period i Stockholm tidigare i samband med att jag gjorde lumpen. För att göra det. Sen sökte jag in på juristlinjen en gång till 98, för jag skrev högskoleprovet och då var jag så gammal så man fick massa tillägg och kom in igen, och då var jag faktiskt på ett upprop om föreläsning. Sen la jag ner min akademiska karriär.
Nej, men alltså, vad var det som intresserade av det? Alltså, jag tycker det är oerhört intressant med juridik.
Ja, det tycker jag också, och jag tror att det var nog för att bli något utan att utesluta någonting. Jag har aldrig upplevt att jag har valt ett yrke förrän nu på senare år. Att jag känner att ja, nu måste jag styra saker mot någonting. Jag måste ha mål. Jag måste ha ambitioner. Jag har alltid tyckt att det jag gjort för tillfället varit väldigt roligt. Och har inte det varit roligt så har jag sällan gjort det bra. Och försökt hitta någonting som jag tycker är roligt. Men att läsa juridik var ju dels då liksom det flashiga och glamorösa från tv-serien. Men också det där är bra att ha. Blir man läkare eller arkitekt eller ingenjör på väg och vatten så har man ju en specifik kunskap. Och är du läkare så kanske det är svårt att bli jonglör.
Ja.
Men är du jurist så kan du bli jonglör eller någonting annat. För det är alltid liksom juridiken att falla tillbaka på. Det var typiskt sånt där akademiskt argument. Då är man från Lund så pluggar man. Jag är den enda av alla mina kompisar från Lund och den enda i släkten som inte har en akademisk utbildning. Jag brukar säga ett undantag, Stoffer Wolter, Christoffer Wolter, som är stor musikalartist. Men han har ju gått och utbildat sig på både Balettakademin och lite andra saker. Men vi är de enda två som inte har några riktiga universitetsexamina. Jag har 5 poäng teknik och krig i Lund. Det var för att man skulle få gå och komma in på nationerna. Allting var i en atmosfär som jag inte visste fanns på riktigt. Att vuxna människor fanns där och hade ett till yrke att hitta på roliga saker. Och att det uppskattades att komma med nya idéer. Att vrida på saker, att vända. Jag upplevde i skolan väldigt mycket att man skulle göra samma sak. Jag tyckte det var så meningslöst. Varför ska vi ha samma läxa allihop? Varför ska vi kunna samma saker? Kan vi inte få hitta på egna grejer, eller kan vi inte få lära oss olika saker? Och att det fanns, inte att hitta hem, men jag hittade någonting i den miljön som var väldigt, väldigt lockande. Jag gjorde ju tidningar när jag var liten och jag höll på med radio, både på högstadiet och gymnasiet. Så att efteråt så kändes ju valet oerhört naturligt, och eftersom jag har spelat handboll som alla gör från Lund hela mitt liv, så att börja jobba med sport på tv och nu då även på radio är ju väldigt naturligt. Att allt det där andra akademiska, det var ju nog mer en kulturell grej. Det var vad jag kom ifrån snarare än vad jag själv ville.
Ja, precis. Därför ditt val att söka in.
Alltså. Ja, och då fanns det heller inga medieutbildningar som det gör nu. Så att jag tillhör ju den sista generationen utan utbildningar. De som man möter på nu i ofta praktikanter eller de som är yngre i redaktioner, de dels kan de ju all teknik, klippa, filma, men de har ju utbildat sig så här gör man research, så här gör man detta. Vi hade ju ingen utbildning. Jag gick på samhällsvetenskaplig linje på Katedralskolan i Lund. Där hade vi mediatillval på försök, vilket tydligen var unikt, riksunikt. Då hade vi 2 gånger 40 minuter när vi satt med varsin Macintosh och gjorde olika typsnitt på saker som vi skrev. Man kan få bokstäver som lutade, man kunde få skugga på dem. Det var oerhört raffinerat. Man kände det här en helt ny värld. Och bara skriva, och skrev man fel så kunde man radera och skriva igen. Och datorerna var ju djupare än vad skärmen var stor. Den var ju 2 gånger 13 centimeter ungefär. Men den var ju 1,5 meter djup. Och man kunde spela Tetris. Där försvann mina betyg när Tetris kom. Så att det är också en tid när man kunde liksom flyga runt på ett annat sätt, tror jag. Man lever ju i sitt yrke. Det är väl det som gör att man kallar vissa jobb för riktiga, för att man går hemifrån dem och sen behöver man inte fundera för himla mycket på det. Men att vara en frilansare i någon slags mellanperiod av saker som inte känns bra, eller vara utan eller ha för mycket, det är ju den eviga kampen. Men jag träffade Lena Nyman en gång för många år sedan, och då hade hon frilansarångest, och då kände jag att men då är det någonting man ska ha. För den dagen när hon var i sin blom och var utan jobb, den dagen skulle aldrig komma att inträffa, tycker jag, när den store Lena Nyman, till och med hon kände att vad gör man efter sommaren, vad gör man efter jul?
Fast det är väl lite så, det är ju faktiskt sant att du är ju aldrig bättre än din senaste produktion. Och det finns ju ingen som går helt säker vad som ens kan hända.
Ja.
Du kan ju vinna pris och allting, men sen helt utan att riktigt förstå det själv så slutar telefonen ringa.
Ja, det är väldigt, väldigt märkligt.
Och har man då barn och familj att försörja, och då blir det ju många som är jätteduktiga konstnärer inom olika de här frilansgebitet som faktiskt slutar på grund av att när de får barn och känner liksom nej, det här är för stort ansvar. De har inte den isen i magen.
Nej, sen har vi ju en förmåga just att då vilja jobba med någon som precis har gjort någonting bra. Och det kan jag ju förstå, men jag kan tycka att vi i vår bransch där det hela tiden handlar om att bli vald är lite dåliga på att se en större bild, i bemärkelsen att är det någon som har gjort många bra saker och nu gjort 2 dåliga, då kan man ju utgå från att den personen är väldigt sugen på att göra någonting bra. Då har man ju lust i någonting som kan vara mer värd. Att man så gärna vill, oj, han var producent för det, då måste han komma hit. Vi tror att människor kan trolla. Eller skådespelare som spelar in någonting väldigt intensivt under en period och sen så går filmen upp och premiär 2 år efteråt. När den är uppe så är det ingen som ringer, för de tror att han eller hon har oerhört mycket att göra. Och då går man där. Eller de som, nu är vi kanske skådespelare mer, som slår igenom i en speciell roll så att de blir den personen även privat hela livet. Att det är svårt liksom att trassla sig ur. Men det tror jag musiker har det värre som breakar med någon låt som de inte lyckas ta sig ur, även om alla vill ju ha en
hit. Ja, men då är de försörjda resten av livet med den här låten i och för sig.
Kan ja, om så lite? Länge låten lever i alla fall. Så ja. Länge låten lever.
Nej, men det, för det är också det tänker jag mycket på, för det är ju 2 egentligen oförenliga saker. Det är konstnärskapet och ekonomi.
Mm.
Som fightas.
Ja, verkligen.
Och precis där kanske man väljer fel person, precis som du sa.
Mm.
En person man tror att de ska göra magi, men du har ändå helt enkelt valt fel person för det här projektet. Mm. Men den personen har gjort succé för att du tror att det ska generera pengar.
Ja. Jo, men jag jobbar ju mycket med Sommar i P1. Många program där.
Mm.
En hel del som har blivit omtalade och
oerhört bra program.
Ja, tack så mycket. Tack.
Du är väldigt duktig.
Tack. Jag tycker det är väldigt roligt och det är oerhört mycket arbete. Och eftersom vi pratar om skåningar så får vi säga, använder vi Maja Ivarsson och Henrik Larsson som exempel från Helsingborg. Och där handlar det om att arbeta 100-150 timmar med ett program. Och så ringer de och säger, kan inte du komma hit och vara producent för det här programmet? För att du är så bra på att få människor att berätta. Jo, men då måste vi ha den här tiden att lägga. Det är inte bara till att ringa och sen kommer man in och säger berätta det här, berätta det här, berätta det här. Att man tror att ah, men nu har han kommit på en kod. Nu kan han gå runt och sälja den här koden till alla människor. Hur det funkar. Men att det handlar om helt andra saker. Att det går inte att göra den typen av program i kommersiella sammanhang. Där människor ska få prata en och en halv timme fritt om vad som helst. Det ser man ju i synnerhet på de kommersiella kanalerna. När de ska ha med kända människor som ska vara med. Att det är väldigt mycket samma människor. För man har en idé om att de säljer. De vill man se. Det blir en gemensam överenskommelse. Men på Sveriges Radio kan man tillåtas att göra någonting annat. Nu kanske Maja och Henrik dåliga exempel på det, som de är väldigt etablerade bägge två. Men det blir lätt hänt att man tittar på fel saker. Du som har gjort det så bra, kom hit och gör samma sak.
Mm.
Ja, men det går inte om man ska vara utklädd till någonting tokigt och tävla i vem som kan rulla en boll längst. Det är inget forum att prata ut. Ja, men vi har ju 3 minuter här där man ska få en personlig kontakt. Ja, men det funkar inte. Ta någon annan, inte mig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Den icke-jämställdheten är ju som värst i de konstnärliga branscherna. Så är det ju faktiskt på många sätt. Även om det ska inte ska gå i bräschen. Mm. I praktiken skulle jag nog vilja säga det. Alltså det styrs ju av män. Män är ju överrepresenterade på de positionerna. Och då ser ju klimatet ut som därefter.
Ja.
Det är till exempel fördomar, skulle jag säga, mot tjejer är ju alltså det är mycket mer förlåtande om du klampar i klaveret om du är man, men du är som tjej. Du måste ju buga och bocka dig och vara mycket mer liksom anpassningsbar. Nu sticker jag ut haken och säger det, men så upplever jag det och många med mig. Eller gör inte du det?
Jo, jag försöker jämföra olika branscher. Men vet, i tv så är det oerhört mycket kvinnliga, både producenter och redaktörer och programchefer och vd till viss del på produktionsbolag. Nu hittar jag bara på, men jag vet att det finns många starka där. Vad jag tror en stor skillnad är om det smäller, om man gör någonting dumt. Som det du var inne på innan, att allting kan ta slut i en handvändning. Det räcker i princip med att ha druckit 3 glas vin och ska parkera om bilen och så åker du fast för rattfylla.
Mm.
Och lyckas du inte hantera det ordentligt så får du liksom, du blir förbrukad som kvinna på ett annat sätt.
Precis. Alltså, okay,
där. Du har ju själv din del av den typen av skandaler, att det liksom hänger med. Medan den manliga motsvarigheten, det blir liksom någon slags pojksträck. Ja, men det var ju, vad fan, det är ju, har vi ju stökat över. Ska du komma här och tjata om det liksom?
Precis, du beskriver det så väl. Och också hur alla runt omkring ser det. De ser det också som att om en kille, nej men nu sa han ju förlåt.
Mm.
Ja, herregud, det där lämnar jag också attityden hur han ber om ursäkt och hur vi förväntar oss att en man ska be om ursäkt. Ja, men det där var bara en grej jag gjorde.
Ja, men precis.
Ja, okej, då går vi vidare. Men en kvinna, och det finns ju många kvinnor förutom mig. Jag var med om en stor skandal för 25 år sedan.
Är det så länge sedan?
Ja, det är precis
som. Känns som igår.
Ja, det vissa kommer ihåg det som igår också. Ja. Men det är knappt man kommer ihåg det själv. Nej, men och också förväntning kom jag ihåg att det skulle vara att jag skulle. Oh, nu ska jag bygga så långt. Jag ska bygga så att pannan slår i marken. Jag ska be så mycket om förlåt. Mm. Och som jag ser andra kollegor, faktiskt begåvade kollegor som på en sekund blev var med jobbet och sen liksom fått kämpa sig tillbaka och mycket så be om ursäkt.
Ja, det är väldigt.
Så kvinnor blir ju. Men ja, vad beror det på?
Ja, jag vet inte. Det enda jag kan komma på är just att det blir någonting. Alltså att ibland kan det kännas som att man delar upp det i att kvinnor liksom luras in i fällor och får skylla sig själv. I ditt fall så hade ju liksom de fina ingredienserna med att det var glamoröst, det var kriminellt och det var knark. Och du var blond och snygg. Och sen är det bara
18.
Till och 18, bara det. Och sen så skriver sig berättelsen sig själv. Men om en motsvarande man så var man, ja men fan, jag var ung, det var då, nu har jag valt att göra någonting annat. Jag tror att som man är det enklare att ta sitt utrymme och säga förlåt eller skylla på någon annan, inklusive skylla på sig själv i den versionen man var som 18, medan jag tror då att kvinnor mer brännmärks i att aha, så du är sån. Och sen är man liksom sån.
Ja, och så att man kanske själv tar på sig den rollen.
Ja.
Alltså det kan jag känna
absolut.
Igen.
Att man, absolut.
Att det tar längre tid för oss, eller det kan jag säga för mig, att ta sig ur den rollen. Mm. Att man, nej men jag är inte den personen, utan man.
Ja, precis. Att eftersom du måste förhålla dig till det så håller du också det vid liv. För att du måste springa därifrån, så gummibandet sitter kvar liksom i ryggen. Medan om man tar motsvarande Dramatens många skandaler, ofta signerade män, så går man bara vidare. Nej, men nu är det färdigt pratat om det. Basta.
Ja, att man som kvinna kan ha mer skuld och skam och vill rättfärdiga och kanske bevisa att det är inte så, utan och ta med. Försöker ta ett ansvar och till slut så köper kanske, de har kanske rätt, och att man köper myten om sig själv.
Mm. Sen så har ju vi publikt och medialt en stor kärlek till män som ställer till det för sig. Det finns något romantiskt i det mystiska av att fan, den skulle man nog kunna räta upp eller få på fötter, men det finns något väldigt lockande i skurken som krökar, bedrar och sen står och är känslig på scenen och gråter.
Det är ett kollektivt medberoende till psykopatiska personer.
Ja, fint sagt. Och det är ju intressant om det kommer att ändras i bemärkelsen att det måste ändras på något sätt, för jag tror att det vore ju fel om. Nu pratar vi väldigt generellt om det här, om kvinnor ska försöka hitta någon slags förlåtelse och gå vidare på samma sätt som män gör. För vi är ju också överens om att vi inte tycker att det är bra så som mannen kan gå vidare, utan att man kan, hur kan man liksom bara skära av det och säga nu är det över, nu går vi vidare på något sätt. Men det är väldigt intressant för att det hålls kvar. Man blir ju väldigt snabbt en roll, och sen finns det ju de som gillar sina, om man nu säger skurkroll, jag tänker sådana som Bert Karlsson och den typen av skrävlare, ifall någon säger så här: åh, du lurade mig på 100 000 kronor. Det gjorde jag inte alls. Det gjorde du visst då. Nej, det var 200 000. Och de kan man ju inte komma åt, för de har alltid liksom det värsta säget själv. Det är ännu värre. Det finns ett väldigt liksom någon slags behagligt i det, de som ska sprida sin persona, om man nu vill vara en bad guy eller någonting, men eller man tycker det är roligt, man bara bemöter det med humor. Och det är jättesvårt för kvinnor att bemöta skandaler med humor. För då tar man inte det på allvar.
Alltså jag tänkte faktiskt på en sak när jag gick hit. Och när jag satt i fängelse, vilket jag gjorde.
Hur länge satt du?
Jag satt i 15 månader i fängelse. Ja, det var ju, ja, det är en helt annan historia, en annan podd och egentligen så här. Men då satt jag, då kom ju Aftonbladet dit och tidningen kom dit och intervjuade mig. Och då finns det ett omslag som jag har sparat där jag ligger så här. Jag blev fotograferad av en professionell fotograf och jag ligger på mage och ser jätteglad ut. Och så står det, jag trivs i fängelset.
Ja, på teatern och fängelse.
Ja, och nej, men alltså verkligen. Och egentligen när man tänker efter så är det ju liksom, det är ett 90-tals ironi.
Ja.
Alltså det är verkligen så här, alltså varför ens ställa frågan?
Ingenting var på allvar.
Nej, men det var ju, alltså det var, jag trivs i, alltså det var, och det, men kanske de, folk blev jättearga tror jag, och hade internet funnits så hade ju folk blivit, hade ju fått så mycket hat mail så inte klokt.
Ja, du har ju haft en gigantisk YouTube-kanal.
Ja, exakt. Nej, men när du sa det att man blir inte tagen på allvar. Nej. Man tar så lätt. Men någonstans var det var ju chilling-gänget skämt.
Ja.
Vad tror du när du ställer frågan, hur är det? Ja. Nej, men alltså, jag trivs här. Det är ju toppen. Det var ju 90-talet.
Ja, ja, visst.
Och när jag tänker så här, hur vågade jag göra? Alltså, gud, vem är det? Vilken ball tjej som vågade lägga sig där? Och nu kan jag säga det, som inte ville böja på huvudet och säga förlåt, jag ber så mycket om ursäkt till alla de här människorna som jag överhuvudtaget inte känner. Förlåt Aftonbladet Expressen för att ni känner jättemycket pengar om mig.
Men det är ju väldigt intressant också i det, för vad du gör där är ju att inte, ni ska inte få se mig svag.
Det var ju dubbelt.
Ni ska inte få se mig knäckt. Ni har gjort mig jävligt illa, men jag tål en hel del stryk. Så kommer ni hit med så dumma frågor, då ska ni få dumma svar tillbaka. Men grejen var att det var ju du på bilden under texten.
Ja.
Om att man trivs i finkan. Men när du förklarade så förstår man det.
Det är klart att det var dubbelt. Det var precis så där. Att var en överlevnadsreaktion.
Ja. Får sitta där och säga att det är synd om dig själv. Då hade du ju varit död.
Ja, lite grann.
För alltså, hade du varit att du får skylla dig själv.
Ja, man får ju alltid skylla sig själv någonstans. Men jag är ju absolut, det var dubbelt. Det var dels det var ett försvar. Men det var också en ironi,
ja, visst.
Av sin tid.
Ja, och den tiden var ju verkligen, ingenting var ju riktigt på allvar. Så fort man skulle ta ut svängarna och vara allvarlig, i synnerhet när det kom till något känslomässigt. Och absolut om det kom till något som skulle vara väldigt glatt eller något som var väldigt sorgligt. Det finns ju en massa andra känslor också. Där gällde det liksom att alltid gira genom att vara ironisk. Alla popbanden som var oerhört glada över att de lyckades, stå på scenen och tittade på skorna och såg ut som att de helst skulle vilja vara någon annanstans. Man fick inte vara glad för det. Man fick heller inte vara ledsen för att någonting hade gått dåligt. Typ man har hamnat i fängelse för man har gjort bort sig. Vilket det är väl i bemärkelsen att hamna i fängelse om man inte hade ett högre syfte med det. Men att det ska liksom bemötas med någon slags ironisk styrka. Men den har ju en grund i det. Onekligen.
Ja, jag vet inte hur vi kom in på det.
Jag tror att det var det skånska i dig.
Ja, exakt!
Ni ska inte få se mig på knä, era jävlar.
Skåne.
Ja.
Ja, men du hade en spaning också.
Ja, jag har en grej som jag skulle vilja att vi går till botten med. Det är de här rullande R-en när man pratar skånska. Och då handlar det inte om skådisens rikssvenska för att kunna utgå därifrån till andra dialekter, utan det, jag tror att det är väldigt extra vanligt i Lund och sen lite då Österlen där Björn Ranelid pratar ju väldigt utpräglat på det sättet. Dels var det kommer ifrån och dels de som gör det, take it easy.
Ja.
För det finns något i det som är väldigt konstlat. Det kräver sin man eller kvinna för att använda de R-en. Jag vet att man ibland benämner det som P3-skånska. Eller P3-skånska.
Men det, nu ska vi... Vilken lokalitet i Skåne är det? Är det överallt? Eller, för jag har någon uppfattning om att det är mycket i Lund. Och du kommer ju från Lund.
Ja, jag tror att det är mycket... Jag tror att det är mycket Lund. Jag vet när Felix Herngren gjorde sin karaktär Dan Bäckman så pratade han ju så.
Ja, han pratade så här.
Ja, och att det skulle låta lite fint, lite kulturellt. Det känns som att det är ett väldigt hemmagjort sätt av att försöka prata en finare
vi
skånska.
Vi är skåningar, men vi gör inte de här grova bondären, så därför lägger vi dem lite... Rulla. Och jag låter jättekonstig. Som att jag inte har någon dialekt.
Nu pratar du nästan som du vore döv. Men då hör jag inte riktigt vad du säger.
Gör de inte det då? Nej, jag gjorde
men
inte
det,
så.
Men det är, när, jag vet inte ifall det är att man blir sån eller att man väljer att bli sån. Jag har fått för mig att de jag känner som pratar med de R-en, att det är någonting de har lagt sig till med. Att det är ingen som har... prata så från början. Men det är en väldigt personlig spaning i bemärkelsen att jag har inget som helst underlag och kommer inte nämna några namn eftersom jag inte vill starta några krig. Jag vill bara att vi måste prata om det. Vi kan inte låtsas om som att det inte finns. Det är vår stora dialektala elefant i rummet. Alla ser den och alla reagerar, men vi måste veta vad vi känner.
Men det är som, har du någonsin hört en treåring prata så?
Nej, det är det jag inte gjort. Och aldrig på dagis eller i något annat sammanhang. Om man ser barn i tv-program eller hör dem, så är det ingen som heller när de ska vara i en offentlighet att de ska göra sig lite fina, utan det kommer senare.
När händer det? När i det tonåringen?
Gymnasiet, andra ring. Ja. När man lämnar det man kommer ifrån. Det är ungefär, det fanns ju alltid de mellan nian och första ring som klippte sig och började röka. Ofta tjejer som gick ifrån 5-0 till nu ska jag bli en tuff tjej. Men sen tror jag att de som liksom kommer upp som populära tjejer i klassen i första ring måste liksom spajsa till det lite extra. Så mellan ettan och tvåan, där börjar den rulla. Det är härligt med fördomar, ja, för man är så fri i dem. Ja. Man ska vara rädd om sina fördomar, men man ska inte förväxla dem med sanningar.
Man ska hålla fast vid sina fördomar.
Ja, eller blir man av med dem så ska man skaffa sig nya. Man måste ha en konstant mängd.
Nej, Henrik, det här var helt fantastiskt roligt.
Ja, Lina, det var en glädje och ära att få vara med dig här idag.
Då tackar jag. Då vill jag tacka dig så hemskt mycket för att du ville vara med i Alla talar skånska.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Hej! Ja, jättebra.
Alla talar skånska. Alla talar skånska.
Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.